Från vad vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
9 fall av 10 så är det bättre att identifiera för vem är den här nyheten intressant. Är det för lokalmedia? Är det för Nyhetsmorgon? Är det för TT? Är det för DN Kultur eller är det för Min Häst? Ja, där har du liksom din medielista och i 9 fall av 10 är det bättre att ta direkt kontakt med dem.
Dagens ämne är PR och det man behöver veta för att bli bra på det. Det brukar sägas att alla alltid säljer något, varor, tjänster, idéer. Men i stor utsträckning försöker vi också påverka andra människor. Vi önskar att arbetsplatsen skulle fungera annorlunda, att fler skulle besöka vår affär, att samhället borde organiseras på ett annat sätt. Och i någon mån är det faktiskt PR vi då ägnar oss åt. Och PR, ja, det är ju i grunden ingen ny företeelse förstås. Premiärminister Tony Blairs kommunikationschef Alistair Campbell sa en gång att PR alltid funnits. Läs Bibeln för Guds skull. Idag är det PR som människor arbetar med när de medvetet försöker bygga ett personligt varumärke. Och många egenföretagare ägnar mycket tid åt den saken av lite olika skäl. Liksom alla som arbetar med konstnärligt skapande som teater, konst eller litteratur. Och att göra PR för en ny bok är bland det svåraste som finns, det här vet jag av egen erfarenhet. Inte minst med tanke på hur många böcker som ständigt släpps samt som mediekanalerna är allt fler och kultursidorna allt färre. Det gjorde att jag vände mig till Karin Wallén som expert på bok-PR för att jag tänkte att om man kan göra PR för en bok, ja då kan man också göra PR för var som helst. Hon har grundat PR-byrån Kult som är inriktat på kultur-PR och hon har dessutom skrivit boken All PR är bra PR. Hon har med andra ord lång erfarenhet inom detta ämne och som du strax ska föra. Och hon kan PR-hantverket utan och innan, vilket jag har vågat påstå att hennes kunskap är faktiskt så nära vetenskap man kan komma i detta lite flyktiga och föränderliga ämne. I vårt samtal kommer vi bland annat att prata om en av de klassiska PR-kampanjerna som fick kvinnor att börja röka utomhus. Och varför ingen PR i världen kan rädda en fantasilös roman och hur det påverkar kring hur man ska tänka kring PR. Och varför Roland Barthes och Pierre Bourdieu är viktiga att förstå innan man försöker påverka någon. Och så förstås varför man till varje pris ska undvika att brottas med en gris. Förresten, om du inte redan följer den här podden så föreslår jag att du klickar på följa-knappen här i din app för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett lätt sätt för dig att ständigt fylla på mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är förstås också alltid välkommen att höra av dig till mig med tips på ämnen du tycker vi blir perspektiv på eller gäster du vet duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. Men med det sagt, nu är det dags för Karin Wallén. Ska vi betrakta Bibeln som ett PR-verktyg?
Ja, i den mån att den har fungerat för att påverka människor och influera människor och få människor med på tåget, absolut. Sen är det ju en helig skrift och någonting annat för många. Men den har ju initialt i alla fall använts på ett sätt för att liksom ena de kristna och få dem att gå åt det håll som vi vill att de ska gå. Bete sig på ett speciellt sätt, följa vissa ramar och så. Så ja, PR har alltid funnits.
Just det.
Och Bibeln är ett... Ja, man kan se det som ett resultat av att PR alltid har funnits. Mm. Sen så pratade man ju kanske inte om PR då, men effekten är densamma.
Just det, man kallar dem för apostlar, inte för pressekreterare.
Exakt.
Men alltså, det hantverk vi idag pratar om, PR, är drygt 100 år gammalt.
Mm. Och han som uppfann det kallades, eller hette Edward Bernays och hade Freud både som morbror och farbror.
Mm.
Så han var ju väldigt influerad av psykoanalysen och såg sig själv också kanske lite som en övermänniska där han kunde leda massorna.
Mm.
Kändes ganska osympatiskt på många sätt och vis, men det var han som uppfann.
Han är väl också tidens barn, han är född 1891, så han är alltså 30 år efter första världskriget.
Ja.
Och nu ska vi bygga nya saker.
Han är tidens barn, han är liksom en privilegierad vit äldre man, eller man.
Mm.
Och så småningom äldre. Han dog, det var inte så länge sedan han gick bort. Och lämnade efter sig otroligt mycket skrifter, så... Mm. Allting finns nedtecknat, även det som kanske inte visade på hans mest sympatiska drag finns nedtecknat.
Just det, han gick ju själv psykoanalys.
Ja.
Men att skriva ner saker om sig själv tror jag liksom är väldigt klokt. Göra nedslag när det är dagbok. Men ett av de mest kända grejerna, han gjorde ju väldigt mycket känt så det är kanske dumt att säga, mest kända med ett känt exempel i alla fall, det som du också har skrivit om, nämligen hur han fick kvinnor att börja röka.
Man såg ju, han hade då tobaksindustrin som uppdragsgivare och männen rökte.
Som enkelt
mycket.
Nog hette ungefär American Tobacco, för det var ju någon som hade
American
nästan
Tobacco Industry. Både kvinnor och män rökte, men det ansågs ofint för kvinnor att röka utanför hemmet.
Mm.
Och här såg man ju en enorm potential att kan vi få kvinnor att röka i samma utsträckning som män röker så alltså det skulle ju vara, det är ju en stor marknadsandel. Så han fick sin sekreterare, han förstod att han behövde en kvinna att göra det här, att skriva ett brev till de större magasinen, Vogue och Company.
I New York kan han verksam framförallt.
I New York kan han verksam framförallt. Mm. Och han uppmanade då kvinnorna att gå ut och marschera för sin frihet och liksom jämställdhet och röka på gatorna.
Mm.
Och fick då ett 30-tal, jag tror att det var ett 30-tal liksom unga framgångsrika kvinnor att uppmana de andra. Som de var influencers, dåtidens influencers.
Så när vi får unga framgångsrika influencers idag att använda vitt snus?
Att använda vitt snus eller liksom stå och köa utanför NK 5 på morgonen för att Kaja har en pop-up store i NK.
Men det finns liksom en historisk parallell.
Absolut. Och det funkar ju på samma sätt både nu och då.
Mm.
Skillnaden är väl, och där han, Edward Bernays, kanske bidrog till att PR har ett dåligt rykte, är ju att han aldrig var tydlig med vem som var uppdragsgivaren. Det är ju genomgående i nästan allt hans arbete. Det var ju, stod ju aldrig någonstans att det var American Tobacco Industry eller Company som låg bakom den här kampanjen. Utan, och det var ju samma med i stort sett allt han gjorde, så var han aldrig tydlig med vem. Han jobbade inte med transparens, helt enkelt.
Nej, men vet man det idag då?
Ja, men jag tror att man idag, det är svårare att vilseleda massorna på det sättet.
Mm, för att vi har färre medier.
Vi har färre medier, men vi har fler. Alltså där har väl digitaliseringen ändå på ett sätt varit demokratiskt på det sättet. Att det är svårare att liksom komma undan med vad som helst.
Ja, det är svårt att komma undan vad som helst. Men sen tänker jag, det finns ganska många studier som visar hur många pressmeddelanden som hamnar mer eller mindre rakt av. Något modifierade kanske vi ska säga. Liksom.
Så
i stora tidningar.
Så kan det absolut vara.
Det är inte
också ganska många pressmeddelanden som åker direkt i papperskorgen.
Absolut, vi ska inte överskatta pressmeddelandet. Men det finns ju, liksom, då vet vi inte heller.
Nej.
Och samtidigt så behöver man väl också kanske dra en annan linje. Att jag fick idén och sen gjorde jag det här.
Jag tror att så här, skillnaden är att unga idag vet vad källkritik är.
Mm.
Sen kanske de inte alltid är källkritiska, men de vet vad det är. Och de har uppmanats i alla fall att vara källkritiska.
Medan du och jag är en generation som tänker, ja, det stod på SVT.
Då är det sant.
Ja.
Och när Edward Bernays höll på så fanns det absolut ingen källkritik. Och jag tänker också så här, man behöver inte gå så långt tillbaka, men om du tänker på gejeraffären och snus är snus och strunt är strunt.
Mm.
Det tror jag inte hade funkat idag.
Nej, just det. Att en politiker kan kväsa på det sättet och kräva lydnad.
Nej.
Men det är också det, menar, vi har, det är den journalistiken som kommer från att vi gör annonsblad. För första gången, men Aftonbladet kom ju för att den har annonser på kvällen snarare.
Mm.
Och man kan trycka lite senare än morgontidningarna. Men allting bärs ju av annonser och liksom osakliga påhopp mer eller mindre. Som across the board. Sen har det ju sanerats. Så det är väl Watergate-skandalen som är framförallt en sån i Amerika.
Mm.
Där det var liksom vilka vågar trycka, vilka inte trycka liksom. Det finns ju en jättebra film om det, för jag vet.
Fantastisk film.
Men sen så kommer väl jag i affären ju lite grann, och vi har ju, ja, det var väl kanske den då som, det fanns ju flera sådana där liksom affärer i Sverige ungefär samtidigt också, vi behöver liksom rannsaka oss själva på något vis.
Det fanns också, tror jag, en övertro på auktoriteter.
Ja, i Sverige kanske också en tanke om att vi som jobbar i media, vi ska också föra fram, liksom, vi är någon slags förlängd, vi är en variant av anslagstavlan. Vi ska vara lojala makten.
Och där tänker jag att de auktoriteterna, det finns fortfarande i vissa avseenden en övertro på auktoriteter. Och det finns, jag menar, vi är inte ett platt samhälle utan auktoriteter som har mer makt än andra.
Mm.
Men
och börjar de pusha kollegialt silver så
så kanske det ändå. Men jag tänker att det ändå finns, det är så fragmenterat idag så att du har inte samma möjligheter att bara bestämma att så här ser ut.
Nej. Sen tänker jag också, det är den här gamla klassiska liksom att jag och min motståndare ägnar sig åt propaganda, medan jag själv ägnar mig bara åt liksom, att informera allmänheten.
Mm. Edward Bernays visste mycket väl vad han gjorde också många gånger. Men han gjorde ju också såna här saker som var, bland annat så han hade bokförlag, amerikanska bokförlag som uppdragsgivare som var rädda för att vi läste de läste mindre än vad de hade gjort tidigare. Bokförsäljningen gick ner redan då. Och då kontaktade han fastighetsbolag och fick dem att bygga platsbyggda bokhyllor. Han trodde alltså på devisen att så där det finns bokhyllor så finns det böcker. Mm. Och det skulle ju vara intressant att se, så hur funkar det idag? Alltså hur skulle det se ut idag om man liksom pushade för bokhyllan på ett annat sätt? Samtidigt så kan man ju liksom se tendenser i våra, om man är hemnetknarkare som jag är, så kan man ju se att liksom bokhyllorna har varit, de har gått från att vara färgkoordinerade till en kort period när liksom man vände ryggen på boken inåt i bokhyllan och bara hade det vita, alltså själva sidorna utåt, vilket jag tyckte var fruktansvärt, för då har du ingen aning om vad det är för bok. Till att idag så ser du inte så många bokhyllor, så att det kanske är tvärtom.
Nej, det var ju intressant förut när man färgkoordinerade bokhyllorna, därför att det var ju ändå hyggligt. Sektion liksom, deckare är svarta.
Ja, du menar så. Feel good är mer rosa.
Det fanns, någonting fanns. Det var väl också liksom att man var, om man var medveten eller omedveten, men hade uppenbarligen inga problem att kommunicera. Böcker är någonting jag har, men det är ingenting jag tar i.
Nej.
Utan de står där liksom. Så jag tycker att PR, public relations, det är svårt att förstå det begreppet eller upphovet till det, liksom ha relation till en allmänhet. Alltså det är ju just att pusha dem i någon slags önskad riktning som tjänar intressen. Samtidigt finns det någon slags vetenskaplighet i hans metoder som jag kan imponeras av, eller i alla fall hans vilja att lära sig som bemästrat hantverk. Och han har ju pratat om vikten av att veta mest när man jobbar med PR. Vad innebär det?
Det är någonting som jag bär med mig och som jag tror är en av faktorerna till att lyckas med en PR-kampanj.
Mm.
Det är att vara den som sitter på mest kunskap. Och det innebär att om du, som i mitt fall, där jag jobbar med kultur i mångt och mycket, med böcker och film och scenkonst och tv, så handlar det om att liksom, du måste veta vad du kommunicerar om. Du måste ha läst boken, du måste veta vem är det som är upphovspersonen bakom, vem är författaren, vem är regissören, vilka är skådespelarna.
De måste veta mest om sammanhanget.
De måste veta mest om sammanhanget. Vilka är konkurrenterna under den här perioden? Vad är det som gör att det här funkat och det här inte funkat? Hur ser omvärlden ut? Du måste läsa på helt enkelt. Mm. Du måste liksom inför ett möte ha gjort din research ordentligt. Och det gör ju också att jag tycker att jag ibland har världens roligaste jobb. För att det gör ju kultur brett. Mm. Så man får liksom djupdyka på många olika platser.
Men det finns en massa böcker också som inte behövs. Alltså vi behöver ju inga kokböcker mer. Det finns massa romaner som är onödiga.
Jag tycker att vi behöver en massa fler kokböcker. För det kan också vara en inspiration och det kan också vara... Har den bästa kokboken kommit? Den kanske inte har det.
Nej, det har ju inte kommit, uppenbarligen nya. Men ta, det är kanske fel liknelse, men ta romanen då. Du måste ju få dussin romaner på ditt bord.
Ja, det får alltså man kan
en tredje
få...
roman av en halvlyckad författare som skriver på ett ganska ointressant sätt om någonting. Liksom. Säger du då att det här kan jag inte hjälpa dig med?
Ja, ibland gör jag det.
Mm.
Också för att jag tror inte att det är PR som är vägen framåt då. Sen innebär det inte att det inte är alla böcker eller alla författare... Det kanske inte är PR som är bästa sättet att nå ut. Och utan, så kan det vara.
Utan vad menar du då? Att man kanske bara ska köra annonskampanj? Eller?
Ja. Eller liksom satsa på ett riktigt bra liksom samarbete med bokhandeln. Eller liksom nå ut på andra sätt. Mm. Det kanske inte finns ett nyhetsvärde i boken och författaren.
Precis. Du, om PR är det liksom en förtjänade medieutrymmet. Så du förtjänar inget medieutrymme. Men du kan ändå få utrymme i media.
Du kan ändå få utrymme. Du kan ändå nå dina läsare på andra platser. Men kanske inte via media eller influencers.
Nej, det är ju ett lite krångligt sätt att nå ut.
Ja, det kan vara otroligt effektivt och det kan vara nödvändigt för att särskilja dig. Men man ska vara medveten om att finns det inget nyhetsvärde så finns det inget nyhetsvärde. Så är det. Och du ska vinna ett maraton, du ska inte vinna ett sprint.
Nej.
Och det kan vara precis tvärtom också. Att du har en bok, säg att du har skrivit en bok där du blottar dig totalt och kanske ett stort trauma. Ja. Eller, och det finns enorm... PR-potential i den här boken eller i ditt författare. Alltså just det här. Men det innebär inte att boken kommer sälja. Det kanske är så att man som läsare är nöjd med att se dig i Skavlan eller läsa det här stora reportaget i Aftonbladet. Du kanske inte alls känner ett sug efter någonting mer, utan du har redan gett bort din story där.
Mm, just det.
Så att det finns, jag skulle säga att korrelationen är inte tvärrak med så här mycket PR, stor försäljning eller ingen PR, ingen försäljning. Det är inte så enkelt. Utan det gäller att liksom lägga pusslet. Så här, vem är min läsare? Eller vem är det som ska se den här filmen? Mm. Och var hittar jag den personen? Jag vet att man, när man pratar om att i snitt så läser svensken, eller köper svensken 1,6 böcker per år.
Det är inte mycket.
Nej, det är inte mycket. Och då är det en av de stora nätbokhandlarnas siffror. Att de som identifierar sig som köpare hos den här stora nätbokhandeln, de köper i snitt 1,6 böcker per år. Och då är det en bok per år, ganska hög stapel. Mm. Två böcker per år, lite lägre men ändå relativt hög.
Ja.
Och sen är det nästan inga som köper 3, 4, 5 eller 6.
Och just fler det, böcker. Så om jag ska komma ut med bok så ska jag bli den boken de läser i året.
Den absolut högsta stapeln är den som köper, inte köper en bok varje år, utan det är noll. Alltså den man köper liksom varannat år eller så. Och de här siffrorna är återkommande för biobesökare till exempel. Mm. Alltså det ser ungefär likadant ut.
Mm.
Och där har man haft svårare att komma tillbaka efter pandemin. Alltså man har haft svårare att få tillbaka dem.
Nu hade vi 3 år utan film.
Ja, och man vande sig vid att sitta i soffan och få välja själv och betala mycket mindre. Och kunna pausa och sitta med telefonen samtidigt och så. Så att där finns det ju jätteutmaningar att hitta tillbaka. Men det är faktiskt också samma korrelation om du tittar på de som går på idrottsevenemang. Alltså de som går på fotboll till exempel eller liksom sådana saker. Så utmaningen nästan alltid är att hitta utanför. Alltså det är ingen idé att kommunicera till de här som går på alla matcher eller som köper 4, 5, 6 eller 7 böcker. För de kommer veta att den här boken kommer. Eller de som går på jättemycket bio. Alltså som jag älskar att gå på bio. Säg att jag går på 20 filmer på ett år. Jag har ju koll på vilka filmer som går.
Ja.
Men du måste nå de som inte nås av Fågelblås nyhetsbrev.
Just
alltså,
det.
Där.
Smal referens till biografer.
Ja, ja.
Men just det. Ja, men för det är ju någonting att jag har gett ut en del böcker. Du har till och med hjälpt mig med någon av dem. Men det var ju också den frågan ställde du ju inte då. Är det här värt att bli årets bok för någon?
Nej, men det kanske är så här, det kanske inte är årets bok, men det kanske är så här, vilka är det som behöver läsa den här boken?
Ja.
Och det kanske inte är nödvändigtvis de som titta på Babel, utan det kanske är, ja men vart är de här läsarna? Vart befinner de sig? Hur lägger de sitt informationspussel? Alltså vart får de sin information ifrån?
Det gäller ju all typ av PR att förstå. Ja. Vem behöver veta det här?
Vem pratar jag med? Alltså, och där är det ju...
Men hur överkommer man då? För jag menar det inifrån perspektivet till att alla behöver det här.
Ja, och det är ju så. Är det ju aldrig. Det är sällan alla.
Men innebär det att PR-konsult som du är, då inleds alltid en relation med en ny kund med något liksom terapeutiskt block?
Ja, så är det. Varje möte gäller ju att förstå behovet.
Mm.
Jag vet att jag skriver i min bok att så här, min främsta tillgång är att jag är ett skilsmässobarn. Och jag menar faktiskt det, att det handlar om att så här, är det någonting man lär sig, jag lärde mig som skilsmässobarn, är att läsa av rummet.
Mm. Ja.
Okej, hos pappa... Där är de här reglerna. Det står inte på ett papper någonstans, men så funkar det hos pappa. Och hos mamma är det de här reglerna. Här är det här som är rätt och fel och så. Och det är egentligen samma när man träffar en ny kund eller en ny författare eller en ny regissör. Eller liksom så här, vad är behovet? Hur ser rummet ut?
Mm.
Alltså vad är det man vill berätta med den här boken? Vad är det man inte säger?
Mm.
Det finns ju någonting outtalat många gånger när man skapar.
Och vad alltså, kan det vara att jag vill bli sedd,
jag vill bli sedd, jag vill bli bekräftad.
Jag vill bli älskad tillbaka är ju liksom titeln på världens bästa roman som har skrivits.
Ja, ja, absolut, jag vill bli älskad tillbaka. Jättebra titel. Eller att det kanske handlar om att så här, det är jätteviktigt för mig att det finns en intervju i lokaltidningen från den orten jag kommer ifrån, för jag vill att min mamma ska läsa att det har gått jättebra för mig. Man kanske pratar tvärtom språk, inte helt ovanligt att man säger så här, det är inte så viktigt att mitt namn syns stort på boken. Då är det ofta så att det är jätteviktigt att namnet syns stort på boken. Men det gäller att läsa av, men sen handlar det om, apropå det här med att man behöver vara den som vet mest i rummet, att du måste också hitta dina egna ingångar till det här verket. För det är, alltså, så är det med all form av kultur och konst tycker jag, att om jag ska vara trovärdig när jag gör PR, så måste jag ha en egen ingång till det.
Mm.
Och en egen ingång kan du hitta i allt. Mm. Alltså om du är tillräckligt nyfiken och har läst på tillräckligt mycket. Då kan du hitta din ingång i att så här, jag tyckte att den här romanen var intressant för att den väckte de här tankarna hos mig. Eller jag funderade mycket kring det här när jag läste om romarriket. Eller, alltså man måste hitta sina egna ingångar som är trovärdiga för att de är sanna.
Mm, just det.
Sen är det ju precis som du sa tidigare att man kan inte älska allt, men man kan hitta någonting intressant i allt.
Men jag tänker också den som vill nå ut med någonting som vill jobba med PR, om man nu skriver en bok eller man har någon firma, man är rörläggare eller man befinner sig i den här tjänstesektorn med egna företag, så finns ju mängder och de vill börja göra någonting. Alltså de ser man ju ofta på LinkedIn och de försöker liksom börja med någonting där och positionera sig och liksom... De som verkligen lyckas är väl de som gör någon slags kurser i så här, bygga ditt personliga varumärke. För de kan ju leva som de lär på något sätt enkelt. Liksom.
Men även där känner du ju om det är sant eller inte.
Ja, alltså, jag kan tycka att det är ett område som är på något sätt liksom lite... Att det blir lätt så platt. Alltså, men jag tänker också, vad innebär... Du skriver att ingen i PR-världen kan rädda en fantasilös roman. Och på samma sätt kan ju ingen PR-världen rädda liksom... Men vissa saker är kanske inte intressant tillräckligt. Utan skapa först och kommunicera sen. Men vad innebär då skapa? Är det att skriva långt på LinkedIn? Är det att liksom stå och ställa sig och prata inför folk? Eller är det att liksom, vilken grad av substans måste man ha?
Det skulle ju faktiskt kunna vara att skriva långt på LinkedIn eller ställa sig och prata inför folk. Om det är det som man, om man jobbar med retorik eller liksom det här, det är det som är ens grej. Om man ska vara krass så behöver det ha en viss verkshöjd. Alltså då är vi tillbaka där liksom.
Det måste vara bra nog.
Det måste vara bra nog. Alltså du måste... Så här, jag tror att man måste våga lägga sitt hjärta på bordet. Och det är ju skitläskigt. Men om du ska skriva en bok som ska nå ut, eller du ska göra en film som ska nå ut, så du behöver inte vara... Jag tror att du måste våga liksom blotta dina... Nu låter jag pretentiös, men dina rädslor i det. Alltså, du får inte safea för mycket, utan du måste våga göra det där som faktiskt gör lite ont. Alltså, och med
när man
når
ut så får man säga att det här är ett område jag tycker är intressant, jag kan inte riktigt om någonting om det.
Nej, inte så, utan jag menar mer så här, okej, säg så här, Per Granqvist, du ska skriva en bok och du har bestämt dig för att skriva en bästsäljare. Då har du ju liksom, den ena vägen då är ju att kolla så här, okej, vilka böcker är det som har sålt mest? Ja, men det är de här böckerna, det ska vara en deck. Och den ska innehålla det här och det här och det här och så.
Psykologiserande fackbok om hur alla andra är dumma.
Och så skriver du den boken. Jag tror inte att det kommer funka. Däremot skriver den boken som du verkligen, verkligen, alltså så här, ja, det här är en jättefånig kärleksroman, men det är den här berättelsen jag går och bär på, och det är den här berättelsen jag går och tänker på, och det är den här berättelsen som jag är lite rädd för att någon annan ska tycka illa om. Eller jag tycker att det är lite läskigt när någon, jag kanske till och med kommer få kritik för den här boken för att det är någon som tycker att den är banal eller liksom så. Men det är den boken du ska skriva. Det är den boken där det liksom är... Där det känns. Alltså så. Och ofta så ligger ju de böckerna eller de filmerna kanske det man också själv hela tiden söker efter. Jag tror att vi människor har, vi bär ju alla människor är komplexa, även om liksom mediebilden av oss kanske inte är så komplex. Men i det här komplexa så har vi ju våra historier som vi liksom ofta återkommer till. Alltså som man, och är det liksom en historia om utanförskap, ja, men då är det den historien du ska skriva. Och är det en historia om jämställdhet, ja, men du ska tangera dit. Alltså, du ska skriva om det som berör dig. Och sen så, i vissa fall kanske det blir en bästsäljare. Men du har inte en chans att bli en bästsäljare om det inte också är din bästa historia.
Är det därför som så många pressmeddelanden, alltså så många press- eller PR-försök, många tror ju väldigt mycket på pressmeddelanden, att det ska vara någon kärna i det. Och de allra flesta, alltså det, vi pratar definitivt 99%, kanske mer, är ju fruktansvärt ointressanta. Är det för att man alltid bara... I grund och botten så pratar man bara om sina goda sidor. Det är lite som en LinkedIn-inlägg om... Liksom.
Pressmeddelanden så tror jag att en del att de är så ointressanta är att man... Jag kan tänka mig att om du hade sett första utkastet av pressmeddelandet så kanske det hade varit superintressant. Men sen har många pressmeddelanden valsat genom många olika... Det är många som ska tycka till om det. Och till slut så kan... En stor del av de här pressmeddelandena var ganska oläsliga när de väl når redaktionen.
Ja, det är så svårt att tränga igenom det. Ibland får man ju någonting som det här kan vara intressant. Jag menar, vi har gjort en podd med ett nästa steg som handlar om liksom företagarna. Att försöka liksom, hur känns det? Hur upplevs det vara företagarna? Det är ju jävligt jobbigt hela tiden. Det är ju den här dubbla känslan om att hur går det då? Jo, kanon. Och samtidigt känns det som att allt går på helvete. Det försökte jag liksom fånga. Och då när man kommer ut till företag, de är ju jätteintressanta allihopa. Alltså det finns ju alltid något som är himla spännande.
Och det är inte alltid man ser det själv, alltså vad är spännande. För ibland så tänker man att så här, någonting jag har jobbat med länge, Det är det som är nyheten. Men det behöver inte alls vara nyheten. Utan ibland kan det vara bra att ha en utifrånblick. Att du kommer dit och pratar med dem och sen säger, gud vad spännande det var att ni startade här. Svärson och svärmor. Hur funkar det? Det kanske är det som är nyheten. Men för att förstå PR så måste du också förstå liksom vad gör en nyhet. Och det där vet ju du mycket mer än vad jag gör. Men du måste veta, så här, är det att det är stort lokalt? Finns det en närhetsprincip? Finns det någon David och Goliat historia här? Finns det någonting som sticker ut utanför liksom, normen? Vad är nyheten i det här? Och det är den... Det är den du ska lyfta. Och har du en nyhet, ja men då kanske du kan skriva ett pressmeddelande. 9 fall av 10 så är det bättre att identifiera för vem är den här nyheten intressant. Är det för lokalmedia? Är det för Nyhetsmorgon? Är det för TT? Är det för DN Kultur eller är det för Min Häst? Ja, där har du liksom din medielista. Och i 9 fall av 10 är det bättre att ta direkt kontakt med dem. Hej! Jag har en jättespännande häst. Den har bara 3 ben.
Och den finns här i...
Den finns här i Växjö. Men sen kan ett pressmeddelande vara ett bra sätt att enas internt om så här, vad är grejen för oss? Och i vissa fall är pressmeddelanden klockren. Måste du ha ett pressmeddelande för en hygienfaktor och för att det finns en förväntan av att det är någon som har sammanfattat det här.
Just det.
Vad är grejen i ett pressmeddelande? Men att så här, tredje delen i en spänningsserie kommer är sällan en nyhet om det inte är Camilla Läckberg eller Lars Kepler eller
just det.
Jonas B.
Ja, men det finns ju också någonting i liksom, alltså jag tänker flera saker. Alla författare, vågar jag påstå, är ju liksom, såklart man har skapat någonting, man vill att alla ska älska det, man är rädd för det, så vill man veta liksom, gick det bra då? Som att tänka att de säljer liksom 100 000 ex av en bok, att det är helt rimligt. Men jag tror att snittet är ju betydligt lägre.
Ja.
Vad säljer en bok för i snitt i Sverige?
Ja, det är svårt att säga. Jag vet faktiskt inte vad snittet är. Det vet jag inte.
Jag har hört någonstans att det är mellan liksom 1500 och 3000 ex.
Ja,
och sånt där liksom.
Det låter mer rimligt.
Ja.
För, men det... Och gick det bra då? Ja, den frågan måste du ju veta. Så här, vad är bra för mig? Vad är målet med mitt författarskap och min, med den här boken? Vad är bra? Det är svårt att säga. Det måste du utgå från ditt eget författarskap. Inte sitta och jämföra med andra på det sättet.
Nej,
men sen är det intressant.
Jag också, tycker jag tänker att... i PR, när du pratar om böcker och författare. Ja. Men det är ju lätt att bara överföra det här till. Liksom, att vad är, om vi får genomslag här. Om vi får första sidan på ekonomidelen i någon GP. Eller vi får liksom bara en stor bild i vad det nu tidningen heter i Växjö. På den trebenta hästen får man anta.
Men,
varför?
Men, och här tycker jag det är intressant, om vi tar dina rörmockare. De vill ju inte ha PR för varje jobb de gör. Det är ju ganska ointressant. Utan de behöver ju PR, eller liksom, de behöver ju öka varumärket kring liksom deras företag. Så tänker
man ska
jag att
tänka på dem nästa gång man är någon läcka.
Ja, och så tänker jag att det ska vara kring ett författarskap också. Att egentligen så borde vi jobba mycket, mycket mer än vad vi redan gör kring författarskapet. Så att du tänker på nästa gång jag ska läsa en bok, då vill jag läsa en bok av den här författaren. Precis som jag har en läcka, jag hör av mig till den här rörmockaren. För det är författarskapet som du behöver bygga
långsiktigt. Men det är lite influencer. Tänk på så sätt att man vill liksom hänga på och se vad den personen gör. Det är kanske därför man följer Bianca Ingrosso eller influencern i just din bransch. Man vill liksom ha lite koll. Alltså, så jag försöker tänka när jag är
Bianca Ingrosso så... tror jag att man också följer för att hon är en ikon. Jag tycker att hon också är, hon är framgångsrik. Jag tror att hon tjänar jättemycket pengar, tror jag är en jätteviktig del i det hela. Att hon är jättevacker. Att hon ändå känns the girl next door. För att man har följt henne i Wahlgrens värld. Man har sett henne växa upp. Alltså hon är ju som...
Ja, det är svårt att bli henne, för det finns redan en. Men du menar att jag har nog tänkt att när jag postar i sociala kanaler ska jag göra någonting. Eftersom jag har skrivit böcker, eftersom jag är ute och föreläser ibland och jag tycker det är liksom roligt, jag gör gärna mer, så försöker jag också tänka att man får liksom hänga på mig lite grann. Att jag har inte så mycket selfies, utan det är så här är jag. Jag säger Kristianstad ena dagen och så gör jag någonting annat och sen så lär jag mig om maternell liksom vaccination nästa dag.
Alltså... Ja, men jag tänker en del i ditt varumärke och en del av det du bygger handlar ju liksom också om just det. Om att samla på sig fakta, att resa runt, ha örat mot rälsen. Så att det är väl inte fel. Och jag tänker att det är det man måste hitta liksom sin väg framåt där. Men du kan inte liksom jobba varje föreläsning för sig, utan du måste ju jobba med det hela liksom, ditt imperium.
Ja. Absolut. Men jag tänker också att det är intressant med det där med att prata om att bygga författarskapet, för det är väl någonstans, eller bygga personligheten, eller vad du nu vill göra, att du liksom är den där rörmokaren som gör olika grejer, och liksom, jag har en granne som är arborist som är jätteduktig, och de kan ju liksom, ibland får man följa en hel dag och säga, fan vad mycket de gör en hel dag, och sen är det tyst. Och sen kan det vara liksom lite trixiga grejer här, ska man fälla en gammal alm nära liksom, men det får inte hamna på bilen, det får inte så här. Det finns någonting där att också bara visa, det här gör jag. Och är det det som du, för att komma tillbaka till frågan om vad är substans? Är det att ägna sig mer åt görandet och visa upp görandet än åt pratandet?
Ja, du måste göra först och kommunicera sen.
För det är de här människorna som springer runt och pågår bara. Ja. Liksom.
Nej, du måste göra först och kommunicera sen. Men med det sagt så behöver du...
Även lärandet kan ju vara ett görande.
Ja,
nu försöker jag lära mig att dreja eller vad det kan vara.
Och det kan vara ganska bra att få koll på så här, vem är jag, hur vill jag vara och hur uppfattas jag. Det är inte säkert att de kommer aldrig vara liksom, sitta helt ihop. Men förhoppningsvis så är det inte jätteglapp mellan vem jag är, vem jag vill vara och hur jag uppfattas. Och där kan det vara bra att fråga någon som man litar på. Okej, hur uppfattas jag då? Och liksom hur... Ja, och är det ett jätteglapp mellan den jag är och den jag vill vara? Jag skulle jättegärna vilja vara en sval fransyska. Jag kommer aldrig bli det. Då kanske jag måste ändå liksom fundera över så här, men vem har jag potential att vara? Alltså, vad har jag potential att... hur ska jag nå dit då? Och då får man kanske jobba lite med sig själv också.
Fundera terapi över är alltid bra. Det är ett återkommande tema i de här, nästan alla avsnitt. Du måste gå med i terapi.
Ja.
Jag tänker liksom, det finns också det här att stå ut. Ibland blir det som ett egenvärde. Jag tänker på Mikael Dahlén, jag blev känd som ekonomiprofessor. Och som fåfäng och fånig för att han har svarta naglar. Men så uppfattar ju några honom, andra uppfattar honom annorlunda. Men hans forskning är ju faktiskt framstående. Så att apropå att göra eller inte liksom.
Han gör ju. Och alltså, han är ju mycket mer spännande att bjuda in till Nyhetsmorgon än många andra ekonomiprofessorer. Inte bara för att han har svarta naglar, utan också för att han...
För att svarta naglar är ett tecken på att han är någonting.
Ja, men och för att han idag är någon, kanske en av få ekonomiprofessorer som gemene man vet vem det är. Alltså, det finns en trygghet i det också. Och han har jobbat länge och jobbat hårt med det här. Och han har på fötterna, och han kan kommunicera på ett enkelt och tydligt vis.
Det finns också någonting att förhålla sig till om man ska liksom, både när man ska göra PR och när man ska göra PR för sig själv eller så här. Tillbaka till som psykologin, alltså Carl Jung är med och pratar om de här mytologiska arketyperna. Alltså det är ju en del av de här kollektivt omedvetna, gemensam bank av bilder och symboler som delas av människor och kanske oberoende tid och plats också. Liksom. Men att alla ska ha en korv när man är politiker för att liksom visa hur jävla vanlig man är. Eller liksom...
Folklig.
Reinfeldt gjorde ju bort sig på något sätt när han skulle visa otroligt folklig han var. För att det kändes som att det där...
Att han dammsugade och lyssnade på Dabas.
Ja, det hade man kanske svårt. Men samtidigt får jag med Barack Obama får kritik varje år. För här är det han har lyssnat på inför sommaren, inför jul, som han tycker var bäst.
Ja,
men är det liksom, nej men jag har verkligen liksom lyssnat på det. Men det känns inte så långt borta. Det känns bara som det är ovanligt.
Nej, jag tänker på de här arketyperna. Så det är ju någonting vi... Man kan våga utmana det i sina verk. Men man måste också förhålla sig till dem. Alltså det finns ju någonting med... Hanna Hellqvist kan skriva att hon har jättestökigt hemma. Det kan vara ett reportage om att det är...
Det är on brand.
Ja. Magdalena Andersson hade inte kunnat skriva den. För där har vi en förväntan av att det är så kan ni... Alltså hon måste ta ansvar. Och sen finns det saker som Magdalena Andersson får göra, men som vi inte kanske skulle tillåta Hanna Hellqvist att göra. Så att de är ju... Det är ju både och de där, men vi förhåller oss till dem och vi använder dem, expertrollen.
Men är det inte också så att liksom, det är just kända människor som kan hamna i de här facken? Men om du har en rörläggarfirma, om du är en arborist, så finns det inte så många andra fack där att vara liksom experten.
Jag är ju uppvuxen i Östersund. Det fanns absolut utrymme att liksom medialt, de lokalkändisarna, att liksom ha de olika rollerna.
Alltså,
att du kan driva restaurangen eller krogen, men, och du kan vara slarven, men det vet man om, och du har det utrymmet i lokal media liksom så. Eller den stora mannen liksom, den som experten.
Just det.
Och du kan också ha otur då, och så kan du bli antihjälten, alltså Darth Vader-typen.
Den just det, som... eller hjälten som står upp mot det stora
och
hatar Stockholm mer än, mer än folk liksom.
Och kanske lokaljournalisten själv kan få vara antihjälten, eller liksom den som är...
Eller så är du i din bransch, du är känd som inom rörmockar skrået.
Ja.
Så är du den onda rörmockaren. Arga snickaren för övrigt.
Alltså
klassiska typ på något sätt. Liksom. Ja. Och det kan man ändå spela på när man då gör sin PR. Men återigen, det känns... kan låta kanske lite, vet inte om det låter banalt eller inte, men som någonstans det bygger på terapi.
Ja, det bygger på att lära känna sig själv och lära känna sina döda vinklar.
Lära känna sitt företag och på det, liksom, att också förstå att det här är en tråkbusiness. Hur kan vi då...
Ja, men också så här, hej, jag är rörmockare. Vad är syftet med att jag gör det här?
Mm.
Är det att jag ska nå nya kunder? Är det att jag ska vara liksom den exklusivaste rörmockarfirman?
Vill jag visa mamma genom den här artikeln i Östersundsposten?
Ja, eller precis, vill jag visa mamma att jag är framgångsrik? Eller är det att jag är den billigaste rörmockaren? Det kommer också vara olika kanaler och olika sätt att kommunicera kring vem du är och vilken typ av företag du bedriver.
Du pratar om den franska filosofen Pierre Bourdieu som skrivit om olika typer av kapital, kulturellt, socialt, ekonomiskt, även symboliskt kapital. Alltså,
älskar Bourdieu.
Alltså, det här finns ju det är tydligt, och till och med hans klasskarta i din PR-bok. Vilket ju var definitivt ingenting man såg komma om man tänker på de fördomarna vi har om just PR. Men det är lite intressant, du beskriver om PR:ens som roll kanske att ladda någonting med ett högre kulturellt kapital.
Ja, alltså...
Det är ju inom kultursektorn kanske, eller?
Ja, men inom kultursektorn tycker jag absolut att man... Vi jobbar ju med det hela tiden.
Mm. Nej, det låter så att det här är mer relevant än du tror till en slags allmänhet, eller vad innebär
det? Ja, men det kan också handla om att ladda någonting. Jag hade ett av mina, nu har det gått så pass lång tid så nu kan jag prata om det här, men det var en, och det här blev ingenting, men jag tycker fortfarande att det var en bra idé. Jag jobbade med Puma Swedes, som är en av Sveriges mest framgångsrika, eller vad då i alla fall, porrstjärnor, jag vet inte hur det ser ut nu, hennes biografi. Och i den boken så fanns det en episod där hon beskriver att så här, hon känner allt och alla, men hon har aldrig varit på 40-årskalas eller bröllop. Hon blir inte bjuden liksom i sådana sammanhang, utan hon får vara med på krogen, men hon får inte vara på liksom när farmor och farfar är med på den här kalaset. Så. Och samtidigt, ungefär i samma väg, så kom Liv Strömqvist med en bok om kärlek och sex som kapital och hur man devalverar sitt värde som kvinna i det här fallet med sex.
Mm.
Och jag tyckte att det här skulle vara ett fantastiskt reportage. Ett samtal dem emellan, mellan Puma Swede och Liv Strömqvist i till exempel The Weekend om sex som kapital. Och det skulle också vara ett sätt att... Liv Strömqvist har jättemycket kulturellt kapital.
Mm.
Vilket Puma Swede, utifrån den episoden i alla fall, som hon beskriver när hon aldrig blir bjuden på kalas, inte har samma kulturella kapital som porrstjärna. Det skulle vara spännande att se det mötet. För det finns någonting i det mötet med det kulturella kapitalet. Och kanske skulle man också... För det var en bra bok.
Ja.
Kanske skulle man kunna fylla den boken med någonting annat än att det också fanns snaskiga detaljer om fotbollsstjärnor som hon hade följt med hem någon natt på krogen. Så, så att jag tycker att man leker. Jag tänker att Barbie-filmen är väl ett typexempel nu senast med en finkulturell regissör, Greta. Och liksom, men i Barbie-världen, vad händer då? Alltså, när det är så kommersiellt, men du har ändå fyllt det med så ett kulturellt kapital ändå. Alltså,
just det, så att man ska liksom, när man ska arbeta med PR, behöver förhålla sig till Pierre Bourdieus klasskarta.
Ja.
Hör med om
att
det här...
Jag tänker att den är också rolig att tänka på, också utifrån liksom så många olika aspekter och att man... Jag tänker att den är inte fast, men jag kan rekommendera att läsa Pierre Bourdieu för att den... Och ha på sig de glasögonen ibland när man tittar på sin omvärld och tittar på det. Och jobbar man med det som jag jobbar med PR och kommunikation, så är ju den ett ovärderligt verktyg till att fundera kring sin omvärld eller liksom vad man kommunicerar kring. Mm. Vad är det jag har här i händerna? Vad är det jag ska jobba med?
Exakt. PR har ju dåligt rykte, särskilt bland oss journalister. Så vi kan tycka att det är konstigt, för att låta sig informeras om något är en sak, och det är klart man blir påverkad. Men grunden tycker att det handlar också om att kunna göra ett hantverk. En hantverkare, journalisten, möter en annan hantverkare, PR-konsulten, på samma sätt som en rörmokare och en elektriker har med varandra att göra. Liksom så här. Men det är också lätt att få intrycket att PR handlar om att översälja något, att liksom sminka en gris. Men då behöver, om det lyckas beror det på att journalisten kanske av olika anledningar inte gjort sitt hantverk. Jag tänker det är också en effekt av kanske att man då liksom har tagit någonting för lättvindigt eller inte kollat. Eller, men också bara en praktisk effekt av att det, kulturredaktionen är inte så stora, eller redaktionen i allmänhet är verkligen inte så stora.
Nej, men PR har ju överlag dåligt rykte. Att man ser det som ett sätt att...
Men när du säger man ser det som, är det inte då mest media och kulturelit?
Jag tänker att det här behöver vi kanske kolla upp. Men jag har i alla fall för mig att det finns undersökningar där man liksom rankar så här, vilka yrken som man anser är trovärdiga. Och där brukar inte PR...
Nej, det blir ju spindoktor och vipser in i liksom...
De brukar inte rankas speciellt högt där. Jag vet inte om journalister heller rankas högt på dem.
Nej, jag menar att man borde kunna ta varandra i hand.
Men det är ju som du säger, det är ju många slimmade kulturredaktioner. Och det är ju en ännu större anledning till att faktiskt vara trovärdig. För att du ska ju förhålla dig till, om du som jag jobbar med kultur och PR, så det är ju samma personer du ska förhålla dig till. Inte bara nästa boklansering utan även nästa år och fortsätter jag om 10 år också.
Varför måste man vara liksom sann? Du betonade ju gång på gång i din bok och vi strimmade lite detta insisterande parallellt med den bild du vill förmedla av dig själv som en slags enkelhetlig flicka från norr. Men är inte PR-konsulten i grunden en säljare? För att sälja kan man behöva överdriva ibland. Alltså inte vilseleda, ljuga men överdriva.
Du kan inte överdriva för mycket, för då har du nästa gång, så om du överdriver, du ringer till TT och berättar att så här, det här är världens bästa film.
Mm.
Den är så bra. Alltså det har aldrig varit en så här bra film.
Mm.
Och så säger
Micke
på TT, han bara, okej, fan, det är världens bästa film. Jag
viker redan
med. Om det då inte är världens bästa film, då kommer ju inte TT lita på mig nästa gång jag ringer och säger att det är världens bästa film. Det är ju som att ropa varg. Alltså, jag måste ju vara trovärdig i det. Jag kan berätta att det är så här, den här filmen den spelades in på Antarktis under liksom helt unika förhållanden. Mm. Och regissören var bara 18 år.
Eller möjligtvis att jag tycker om världens bästa film. Jag fattar att det inte är det objektivt. Men,
och då
är det
men jag kan inte heller säga att jag tycker att det är världens bästa film. Gång på gång på gång. Utan jag kan nog bara göra det om jag faktiskt tycker att det är världens bästa film.
Men det finns en skillnad också mellan att vara ärlig och att inte berätta allt. Ibland kan vi hör man folk insistera på att ärlighet är att vara liksom fullständigt transparent.
Nej, men du kan inte alltid berätta allt. Och det kan ju finnas massa anledningar till att du inte kan berätta allt.
Mm.
Dels så kanske du har gjort ditt jobb så vet ju du mest i rummet om du ska göra PR för någonting. Och då kanske du också vet saker som inte ska kommuniceras. Och saker som du inte får kommunicera.
Mm.
Och det är klart att det ska du inte heller kommunicera.
Men bara gång har man ju varit med om att det här kan vi inte kommunicera innan det. Men sen har jag också varit med någon gång att du får inte ställa frågor om det här.
Nej.
Eller att den här intervjupersonen bara vill bli fotograferad från vänster.
Mm.
Då blir man ju jävligt sugen på att sitta på höger sida och undra vad pågår det här?
Ja. Ibland är det ju så. Och allt som oftast så brukar jag undvika det. Alltså, om jag säger så här, du får absolut inte fråga mig om jag snusar.
Mm.
Då är det enda du kommer tänka på.
Mm.
Så det kan jag tycka är dumt. Men ja, så är det. Och det där är väl liksom en sjuka tycker jag ibland, att man inte förstår sin roll inom PR också.
Mm.
Att så här, om du köper ett annonsutrymme, då får du bestämma. Så länge du liksom håller dig inom lagens...
Just det här
är
någonting man förhåller sig till journalisternas hantverk.
Ja, alltså jag måste ju lita på att jag har tackat ja till en intervju. Då måste jag lita på att du gör ditt jobb.
Mm.
Och jag måste...
Jag
kan inte styra det.
Om jag inte gör det, då ska jag inte tacka ja till intervjun.
Nej.
Det finns ju någonting också med... Vi kommer tillbaka till det på något sätt. Men det, alltså jag tänker det här med folkligheten tycker jag är intressant att prata om. För att liksom... Du framställer dig själv som folklig. Du pratar ofta om det som att du gör grejer att du behärskar nå ut till folk. Men det kan ju ibland finnas något liksom för någon. Jag menar, ambition är att göra det möjligt för människor att bli allmänbildade genom att få tillgång till faktabaserade förklaringar. Oavsett vilka hem man växte upp i, brukar säga. Oavsett vilken plåvåg man har, det här är att stressa liksom det folkliga. Men det får inte bli ett förhållande perspektiv. Det är inte ju det här, jag vet minsann vad folk vill ha.
Nej. Och det vet man ju aldrig. Alltså,
Nej, alltså jag
kan ju ana att det finns ett stort allmänintresse för...
Jocke och Jonna verkar finnas ett stort allmänintresse för. Men det finns också någonting liksom med... Jag vet att på en kvällstidning så hade man ett uttryck som handlade om att vi måste tänka på fläskfiléfolket. Och då menar man att det är de som grillar fläskfilé. De bor i Timrå utanför Sundsvall. De tycker att det är lite gött på fredag med filé. Och jag tänkte att det först tyckte att det lät liksom bra, för de förstår vilka de skriver för. Mm. Men sen i det insåg också att man kunde läsa in ett som att ja, vi ska skriva för fläskfiléfolket.
Ja, jag är inte en av dem.
Nej.
Mm. Nej, det tycker jag är... Det tror jag inte på i långa loppet. Jag tror däremot på, jag vet att det är flera kvällstidningsjournalister som jag träffat genom åren som har pratat om en åfan.
Mm.
Och den tror jag att man ska, den ska man lyfta. Alltså när man känner så här, nu har jag har den här boken, den här filmen eller jag har den här, vad det nu är. Och så tänker jag, åfan, det var så här. Det är ofta nyheten. Den är en bra sak att med sig från kvällstidningsgrejen.
Men det har vi ju försökt bygga det här på. Alltså, det heter åfanism till och med.
Ja.
Lärde jag mig en gång. Och just precis vad som än får folk att säga åfan.
Oh,
ja, det här är åfanism. Ja. Liksom. Plus att, och varför man säger åfanism är metastory. Det är för att folk säger, vad är åfanism? Och sen berättar man att det handlar om att det är en stor grej som får dig att uträtta åfan. Även om det kanske inte är superviktig kunskap. Så.
Nej.
Och när du får lära dig om vad en åfanism är så brukar du säga åfan.
Åfan.
Meta liksom i det där.
Men nej, men och jag tänker med folklighet, jag tycker det, och det skriver jag också, jag tycker att det är ett problematiskt begrepp för att det ofta används för att, ja men korvar i politiken eller vad man nu lägger för symboler.
Man vill visa
symboler.
Upp hur folklig man är, titta här, ja.
Ja, och jag tror att vi människor, gemene man, känner när det är någon som klappar oss på huvudet och när det är någon som pratar med oss och har en förväntan också på oss. Och jag tänker att i den förväntan så finns det någonting fint. Att det finns någonting att säga, förvänta mig att du har förmågan att förstå eller förmågan att känna eller förmågan att...
Det finns en annan sorts folklighet som du skriver om och det är vikten av lättsamhet. Du är uppvuxen i Jämtland och där skriver du om att det finaste man kan vara det är lättsam.
Mm.
Vad menas med det och på vilket sätt blir det en fördel när du jobbar med PR?
Alltså det finaste i Jämtland, i alla fall i min familj, är att vara lättsam. Och det innebär att man inte skaver. Att man liksom, men det var så trevligt att träffa. Hon är så lättsam. Och då är det någon som man inte behöver göra sig till för. Och det är någon som inte tar för mycket plats. Och det är någon som inte skaver för mycket.
Och inte krånglig då?
Nej, inte krånglig. Alltså, krånglig är väl motsatsen. Alltså, det är en sån där... det är en sån där... Ja, men krånglig är inte bra att vara i min familj. Och där tänker
knepig.
Jag så här, knepig, krånglig, lite så här för mer. Eller någon som är så här skavig, som bara så här, ska hålla på och bråka. Och...
Eller flytta möten 10 minuter.
Ja, det går inte. Man ska vara lite lättsam. Och så här, som du inte behöver liksom fundera över så mycket. Att jag... Ja, men man behöver inte skämmas inför.
Skam är
väl en annan del.
Ja, men jag tänkte, det var skönt att om folk bara kunde förstå att ett sätt att göra PR är att faktiskt ringa själv till den här journalisten som man vet borde vara intresserad av det här. Så hej, den här grejen vill jag berätta. Är det intressant för dig?
Men det är ju så det funkar.
Ja.
Men, och jag tänker att
men det är så många som ska mejla, så många pressmeddelanden, så mycket krung. Alltså istället för att bara, är det här skicka DM? Är det här kul? Nej, tack snälla. Okay. Nej. Men jag tror att det här är viktigt för en stor publik och liksom de, apropå
att
liksom...
Nej, och där tänker jag att så här, och att vara lättsam så tror jag, i alla fall i mitt jobb, att det har varit en fördel att inte ha känna att jag behöver... Ja, men att jag puttar gärna fram någon annan.
Just det. Och bredvid drar du på lite med dialekt också för...
Ja, det kan jag göra.
Det är kul. Önskan om att komma ut, önskan om att göra att bli sedd eller intervjuad och vad det nu är för olika drivkrafter man har eller vem som ska göra det kan också göra att man ibland har funderat på att ställa upp i media som kanske inte verkar jätteseriösa. Men du beskriver det som att brottas med en gris. Vad innebär det?
Det innebär att du kommer bara förlora på det.
Vad är det för uttryck du bygger på? Det är någonting med att man brottas med en gris. Båda blir smutsiga men bara en är glad eller något sånt. Bara en har knorr på svansen. Ja.
Exakt så. Och där får man ju fundera över liksom vilka fighter det är jag kan vinna och vilka jag inte kan vinna. Och oseriösa medier tycker jag att man ska undvika.
För även om du får den intervjun du vill så är sammanhanget fel.
Rubriken kommer kanske göra jävligt ont eller sammanhanget överlag kommer vara fel.
Avslutningsvis, tre böcker som inspirerat eller påverkat dig.
Alltså, en av de böcker som jag läste om och om igen, det var Stjärnor utan svindel av Louise Boye av Jennes. Och det tror jag att jag framförallt läste sexscenerna med Kaja. Och det var, jag var inte så gammal. Och de här, det var nog första gången som jag upplevde passion.
Mm.
Och det skedde i bokform långt innan det skedde i verkliga livet. Så den boken betyder väl någonting i att så här få uppleva någonting, uppleva en känsla. Och liksom nudda vid den känslan långt innan den kom till mig IRL. Det är väl den ena boken som verkligen har betytt någonting så.
Mm.
Den kvinnliga enucken av Jermyn Greer var ett uppvaknande, ett feministiskt uppvaknande för mig.
Mm.
Den var otroligt viktig.
Mm.
Sen läser jag pågående böcker och ibland så fastnar man liksom i en bok som man tycker är just här och nu den viktigaste boken jag har läst. Och en bok som jag återkommer till på sista tiden, det är Joel Halldorfs bok som handlar om boken som form lite grann, från rullar till liksom den digitala eran, hur vi läser och liksom förmågan att djupläsa och skumläsa och vad tappar vi när vi liksom inte längre djupläser i samma utsträckning.
Mm.
Och den kanske inte var den viktigaste boken precis när jag läste den, men jag känner hur jag liksom tänker på den titt som tätt och hur jag också refererar till den liksom i form av att man, bara en sån sak att man inte använde mellanrum i början när man skrev, så att, vilket gjorde det omöjligt att läsa tyst. Mm. Alltså för att kunna få en förståelse av texten så var det tvungen att läsa högt. Det tycker jag är spännande, att man sen kom på att så här, just det, vi kan ju liksom ha ett, om vi liksom lägger in lite mellanrum här, då kan man också läsa tyst. Och vad händer då? Alltså, hur det här, vi tror ofta att den här tiden vi lever i nu är liksom den enda tiden när saker och ting förändras. Men saker och ting har ju liksom haft en ständig förändring och hur det påverkat vårt liv och levande.
Och han satt nyligen där du sitter nu, så att man kan bara backa några avsnitt så kommer man få höra hans, vi pratar om just läsandet och det förändrats. Mm. Tack snälla Karin för att du var med och bidrar med dina perspektiv.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Du har hört Karin Wallén som är expert på PR och grundare av PR-byrån Kult och som skrivit den här boken som heter All PR är bra PR. Vi länkar till den i beskrivningen förstås. Och utifrån det hörs jag, vet du någon av dina vänner skulle gilla dagens avsnitt extra mycket? Ja, men tycker du ska tipsa om att använda delar-funktionen här i poddappen. Så bidrar du samtidigt till att sprida lite fakta i samhället. Och tack också till alla er som lämnar ett betyg, det gör mig verkligen glad. Det gör att allt fler får hitta den här podden på de olika plattformarna. Och har du inte lämnat betyg så gör det, det gör mig glad som sagt. Dagens avsnitt det gjordes av Sara Berg som är redaktör, Jens Bax står för klippningen, Sara Lundgren som sköter våra publiceringar och av mig Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stradio Studios. Och nästa vecka, då får du perspektiv på ett annat ämne, så gör det mer albumbilder. Vi hörs då.